Håll upp händerna, Hucka.
Oh my god. Nu kan du få slå den där uppkanten, Alexander Gustafsson. Där är det!
Välkomna till MMA-podden med Paul Elvaje.
Sab Sabba.
Nu är det dags och vilken helg vi har blivit bjudna på. Det har varit så mycket MMA. Så det är galet.
Ja.
Och tänk att vi ändå har hunnit leva våra privata och personliga liv under den veckan också.
Lite grann mellan alltså.
Har det hänt något speciellt på din front?
Inget så här superspeciellt. Allt är klart inför Kalles match bara. Sen är det bara sista veckan här och sen åker vi nästa helg.
Ja.
Skönt. Så uppladdningen är klar om man säger så.
Ja. Hur känns det så här veckan innan? Och...
Alltså nu är det lugnt, nu vill man bara åka iväg. Det är ju den här väntan. Jag vill bara sätta mig på planet och säga okej, nu börjar äventyret, nu börjar missionet. Alltså nu är det bara vänta, grinda de här sista dagarna och sen åker vi nästa söndag. Så.
Hur länge blir ni där?
En vecka.
Shit.
Ja.
Var var det någonstans?
Connecticut i Mohegan Sun på ett indianreservat. Mm. Ett stort hotellkomplex, kasinokomplex. Där blir det. Och showdown, vilket blir fett. nu vill man bara liksom, jag vet Kalles form, jag vet liksom, nu vill man bara säga fan, match, kör.
Ja.
Det är det här allt väntan innan som är alltid jobbigt och man vill bara få det gjort. Eller i alla fall få det till matchdagen. Alltså, okej, nu är det dags.
När du åker till staterna, är det något speciellt som du kommer äta?
Uff, allt! Det är jag och Ludde som åker. Ludde Albrektsson, Kalles brorsa. Så vi brukar alltid åka då på alla resor. Och vi har ju en liten sån här... Just när vi är och coachar så är det coach life som gäller. Då alla dieter åt sidan och njut av upplevelsen och maten och kulturen. Till 100%, 150-200%.
Jag är ju sån som spårar jämnt om gången när jag åker till USA eller Kanada.
Ja.
Då är det fan, det blir mycket mat alltså.
Exakt, nej så det blir äta men det blir att träna på plats också. Mm. Ja, den är standard så då kan man ändå unna sig lite extra.
Ja, och Kalle får titta på.
Precis, han får titta och lukta lite på det vi äter.
Mm. Är det något speciellt han äter när liksom allting är klart? Brukar han ha, jag menar till exempel Max Holloway har ju sina... Vad är det, 350 olika cupcakes? Och...
Nej, det har han inte. Han brukar gilla att dricka en bash. Det är liksom årets öl, den dricker han efter match. Bara för att få den här avslappningen i kroppen. Men annars brukar han vill äta allt. Liksom. Mm. Jag tror jag inte känt någon människa som kan äta sådana mängder mat som den mannen. Det finns ingen stopp. Så efter matchen kommer han nog upp till heavyweight.
Ja.
I någon månad innan han droppar ner igen. Så.
Spännande.
Yes.
Då inser jag att fan, jag kommer ju nog vara själv här då i MMA-podden.
Det kommer du.
Förmodligen 2 veckor då.
Mm. Ja. Eller en vecka blir det.
En vecka blir det. När kommer ni hem då?
Söndagen den, vad blir det?
Ja, ni är tillbaka redan.
Eller, ja, precis. Efter, alltså. Vi kommer hem söndagen efter och sen är vi hemma igen. Sen okay. Är vi redo att podda den måndagen efter.
Spännande.
Hans match, precis.
Fan spännande. Ja, nej, men grymt. Roligt. Ska vi börja surra lite... MMA, det har ju varit så mycket. Så jag försöker liksom, jag har ungefär som en bibel mängd med sidor på all MMA som har varit här. Men vi börjar med det som började liksom hela den här helgen av MMA.
Fighting.
PFL, helt enkelt. Jag satt och tänkte på något så här sjukt bra att säga. Och samtidigt som jag började tänka på det så kände jag bara... Jag är verkligen ganska trött idag. Det regnar, det är grått, det är måndag.
Höstdeppen.
När du klev in så var min första fråga till dig, det var inte hej, det var fan, du är trött va?
Vi behöver dagsljus alltså. Det är dags.
Oh, shit. Men PFL, Sadibou skulle gå 2 matcher. Ifall man nu vann den första så var tanken att han skulle gå en match till. Och då var det 2 rondare och då dömde man på de 2 ronderna. Han mötte Ray Bradda III. Och alltså det var ju väldigt mycket nedtagningar från Ray Bradda. Nu känner jag att typ allting är lite grötigt med tanke på att det är så mycket, mycket MMA. Men jag minns väl att han varit väl ganska nedtagen i båda ronderna va?
Ja, han blev nedtagen. Jobbade bättre än vad han gjort innan nedtagningsförsvar och på marken. Men det slutade med att han hamnade underst. och att Ray Cooper var på topp liksom, och fick en nedslagning dessutom som jag tror i båda ronderna, de här nedtagningarna, avgjorde matchens utgång. Det var lite tråkigt, för jag tycker att det såg ut som att Saad inte fick igång någonting. Han ville använda sina långa vapen och Ray Cooper visste exakt hur man kortar distansen och kommer in på närdistans med Saad. Och där blev det Ray Coopers kväll.
Jo, för det var lite min känsla. Det var att de brukar kalla så fint på engelska the blueprint, den så kallade ritningen mot Saad Boussy, verkar folk ha sett att man ska inte stå på något sätt att slagväxla med honom, utan kan man ta det till marken, då är det dit man tar det.
100%.
Det var jättetydligt med Ray att han, alltså det var de desperataste nedtagningsförsöken
han fångade ju sparkarna, han väntade ju på dem. Så man såg att han hade tränat in det och drillat det, att liksom så fort sparken kommer greppa och bara rusa framåt, ta varenda chans till kamp och att få ner honom. Och det förstår jag, han nådde upp till bröstkorgen på Sadebo, och det är en lång reach man ska komma in då på. Han gjorde det han skulle för att vinna.
Det blev oavgjort. Jag personligen blev ganska paff att det var oavgjort, och då tråkigt nog så tycker jag kanske inte att det var i Saadis fördel, utan jag trodde att det var ett enhälligt omslut till Ray, helt enkelt, för att jag tyckte att det var för mycket nedtagningar. Men däremot när det kommer till det här oavgjorda, så jag fattade inte riktigt vad det var som vägde upp att det var Ray som
inte
fick
heller
gå vidare. Jag förstår inte om det var eventuellt en knockdown eller om det var att han då hade fler nedtagningar.
Jag har faktiskt ingen aning. Jag tycker PFL har ett väldigt flummigt regelsystem att komma in i och förstå hur de dömer. För de dömer annorlunda än vad till exempel UFC dömer, och hur domarna ska se på matchen. Och det förvirrar en lite om man inte riktigt är insatt i deras regler.
Eller är det så att Ray hade fler avslut i sina tidigare matcher och det gjorde
kan
att han
per automatik,
för att jag för mig nu när jag tänker efter att det kan vara en variabel också. Att hamnar du i ett oavgjort läge så kan du gå före för att...
Men han förlorade på knock senast också, så jag vet inte om det är... Det är som sagt jättekonstigt.
Han blev ju tillgoad i den där, med några få sekunder kvar.
Så det är jättekonstigt. Får lära oss mer PFL-regler.
Ja, men verkligen, för den är luddig. Alltså det känner jag själv de gångerna jag kommenterade den. Nu gjorde inte jag det i helgen, men de gångerna jag har kommenterat så har det varit mycket att tänka på för att folk ska komma
vidare. Jag har faktiskt inte ens fattat det här med hur de plockar poäng i ronder och går vidare i matcherna. Jag tycker det är fortfarande väldigt, väldigt...
Det jag har fattat i alla fall så här, att om du får till exempel en... Om du knockar någon eller submittar någon i första ronden, då får du... Vi säger att det är 6 poäng. Det kan vara fel, men vi säger att det är 6 poäng. Om du gör det i rond 2, då får du 4 poäng. Om det händer i sista ronden, då är det 2 poäng. Om du vinner matchen, ja, men då har du 1 poäng. Typ någonting sånt är det.
Men det är poängen vi inte förstår. Hur de dömer liksom poäng i match.
Är ronderna...
Det är själva ronderna, precis. Det är ju det som är förvirrande. Man tänker att
det är förvirrande när det är en tvårondare. Speciellt på det här sättet. Men jag tror att ronderna ska nog dömas.
För Sadebo slog ner honom också. En liten blixt när han klev framåt liksom, rakt in i den. Så jag vet inte om de räknade, okej, då är det 1-1 i nedslagningar. Men takedownsen var ju där.
Det måste ha varit toppkontroll. Alltså det måste ju vara någonting sånt. Jag menar, det blir ungefär som octagon-kontroll på den hela vänster också. Om du styr matchen under en... Alltså nu var det ju bara 10 minuter. Det är i alla fall så jag sitter och spekulerar. Men som sagt, jag såg den lite med ett halvt öga, den matchen, i alla fall när det kom till domslutet, för jag var bara så inne på att han faktiskt hade torskat den, så när jag hörde oavgjort så var jag med såhär, oj, okay, shit, det här var oförväntat att det skulle vara oavgjort. Men skittråkigt att han gick vidare, och nästan det tråkigaste av allt är ju nu att nu står ju Ray Brada mot David Michaud, som var han som
Saadi
avslutade på x antal sekunder bara. Så oflax, men that's the name of the game. Saadi får jobba mycket, mycket mer.
Jag skulle vilja säga Saadi gå en superior match.
Får han det med PFL?
Jag tror inte det, men det är vad jag vill. Jag vill se han gärna gå en superior, liksom, kanske få en liten tune-up fight och komma tillbaka nu. Liksom, och, men hoppas att Saadi mår bra och att han inte låter det här påverka för mycket.
För annars kan det väl bli ett sjukt långt uppehåll för Saadi, va?
Det
om han ska liksom fightas när nästa PFL
börjar. Det är väl innan sommaren, tror jag, någonting där, om de kör den säsongen. Sen vet man inte om de kör de viktklasserna igen. De har gjort det två gånger i rad nu. De kanske ändrar viktklasser. Och... Ja, vi får avvakta och se. Eller om... Men min personliga önskan är att man får se honom på Superior. En liten fight här hemma i Sverige liksom, för att bara komma bort från hela den här grejen också och få fightas på hemmaplan och se man utveckla sig själv ännu mer.
Ja. Nej, jag håller med. Det är alltid kul att se Saadi fightas live också. Och det är inte som att vi sticker över till andra sidan Atlanten och kollar på honom.
Nej, precis.
Heller. Så det hade varit riktigt, riktigt kul. Vi rullar vidare för vi har sjukt mycket att täcka.
Yes, kör.
Säger bara Saadi, fortsätt, gör din grej. Du är fortfarande grym. Och alla har vi bitar i game att utveckla konstant. Det är en evighetsprocess det här med MMA och vad man än tar på sig. Man kan aldrig bli för bra. Man kan alltid bli bättre.
Exakt.
Så kör i vind bara. Jag går vidare med Cage Warriors. Så håller vi på UFC och sen så försöker vi snacka lite One och så kanske vi hinner blicka framåt i framtiden också. Cage Warriors i alla fall, det var ju 5 matcher på det kortet och jag tror att det var 3 av matcherna avslutades i första ronden ganska snabbt. Det var knockouter, det var submissions, men den matchen jag vill lyfta, det är faktiskt Mason Jones som fightades mot Alexi Mantikivi. Jag har hypat Mason Jones jättelänge sedan han gjorde debut i organisationen och han återigen levererade. Mason Jones kommer från Wales. Han har stuckit över till andra sidan Atlanten, tränar numera med Team Alpha Male och såg riktigt bra ut mot Mantikivi. Nu har han 8-0 och jag tror att vi kommer få se Mason Jones förmodligen få fighta som titeln, och jag kan tänka mig att han är nog 1 eller 2 matcher ifrån ett UFC-kontrakt. Han du ser Cage Warriors? Jag har glömt fråga dig det. Han du
svar
ser
nej.
Nej. Men då hypar jag upp Mason Jones lite mer bara.
Do it.
Folk, gå in och kolla. Det är måndag idag. Om ni har Viaplay så är det sista chansen att se Mason Jones match. Så ni har några timmar på er. Vi spelar in just nu är klockan 11 och avsnittet kommer väl släppas cirka kanske klockan 2 eller någonting sånt. Gå in och kolla på den. Han är grym. Han bjuder upp på verkligen allting. Så se matchen. Det var allt om Cage Warriors. Enkelt summerat. ONE FC hade en så kallad doubleheader.
Oj, oj, oj.
Nu har inte jag hunnit se den första biten av ONE FC, den där DJ fightades.
Inte jag heller.
Jag vet bara att han gick vidare, eller han vann.
Han vann. Han
plockade hela grejen. Fick $1 million.
Yes.
Jag ska se till att kolla ikapp den matchen. För jag kände att det har varit så mycket jobb för mig att jag har knappt hunnit.
Det har varit för mycket fighting
den
här helgen. Alla större organisationer har hållit galer.
Ja, och det hölls galer även i Sverige.
Exakt.
Vilket är helt sinnessjukt.
Man har försökt kolla på det mesta, men det blir jobbigt liksom om man ska ha ett fungerande liv också.
Ja, han ser väldigt mycket prelims från UFC-matchen när jag åkte hem från jobbet efter Cage Warriors. Där hann jag titta. Jag gick och la mig klockan 2 på natten, precis när huvudkortet började, för att jag skulle vara inne på jobbet och kommentera vid 10 igen.
Mm.
När jag vaknade direkt på morgonen, det första jag gör är att sätta på och börja kolla på matcherna. Jag ser de 2 första på kortet. Jag hoppar över Mackenzie Dern och Nico Price för att jag kände att innan jag börjar kommentera så måste jag se Cobb Swanson och Kron Gracie. Och jag ville se Waterson och Jędrzejczyk. Så de hann jag se, och precis innan, jag tror att det var så här med 5 minuter innan sändning, så frågade jag bara Panny hur de andra 2 matcherna hade gått. Jag bara, säg inte vem som vinner, säg bara om det avslutar eller inte. Hon bara, den här är decision, den är avslut i första ronden. Jag bara, men då hinner jag se den här.
Det är klart.
Och då valde jag såklart Nico Price mot James Vick. Vi gör så här, vi börjar egentligen där. Vi börjar med Nico Price och James Vick. Alltså vilken uppspark han gör Nico Price. Det är helt galet.
Alltså, jag tycker synd om James Wick liksom. Det är det här ögonblicket man ser han liksom efter när läkarna håller igen och han liksom borta med blicken och blod i ansiktet och bara, man bara lägg ner nu. Alltså vi har sett för många såna snuttar på dig nu liksom, highlight knockar. Och jag tror att han bör tänka över sin framtida karriär.
Det tragiska lite med hela den här grejen också är att nu gick ju han upp från lättvikt till välter.
Och ville visa nu. För det här var väl också hans sista match på kontraktet. Han skulle visa, hörde jag, att han var värdig och var kvar i UFC. Och så hände det här. Alltså.
Jag surrade lite med Mange. Jag och Sedenblad pratade dagen efter. Så gick vi igenom lite om matchen och vi kom in på just Nico Price. Jag har en liten teori där om Nico Price. Se om du eventuellt håller med om den teorin. Men han har ju klippt ruskigt mycket vikt väldigt, väldigt länge. Alltså han har ju varit sjukligt lång för lättvikt där han har varit. Liksom. Han har klippt väldigt mycket vikt. Många gånger har han sett ganska paj ut. Mm. Vi vet också att när du klipper vikt, det du gör är att du tar bort vätska. Det påverkar även hjärnan. Och det är det de säger, att det är det sista som kommer tillbaka, liksom vätskebalansen i hjärnan då. Jag undrar lite om alla de här viktnedgångarna och till slut när knockarna har kommit, att
hakan har blivit...
Ja, jag tror även att viktnedgången kan ha fuckat lite med hans haka. För nu är det också det här,
du pratar att, om James Wick då.
Ja, yes. För nu är det det här också att, det var även det lite som Mange sa också, att det är inte det att han blir TKO-ad. Det är det att han ligger bokstavligen och sover. Han vaknar.
Jag tror det har, alltså allt spelar in.
Ja.
Alltså jag tror knockarna i sig också spelar in, att han har blivit knockad och att hans kropp, jag hittar den där shutdownen, att så här, blir du träffad hårt, det stänger av mig själv som en skyddsmekanik. Ja. Och det händer alla som liksom blir knockade på rad. Inte alla, men det händer många, och man tänker att James Wick, det har hänt ett par gånger nu. Det tråkiga var ju att han, innan den här upkicken kom, så fick han ju ett bra läge. Han vände matchen, var på topp, regnade ner liksom bra smällar som satt. Och så kom den där upkicken från avgrunden rakt upp i hakan på han.
Men det är det här som jag tycker är så jävla cool på något sätt också med Nico Price. För Nico Price är ju, alltså The Hybrid är ett bra namn på honom. För den killen, alltså han är farlig, han är var han än hamnar. Nu kommer jag inte ihåg vad han hette som han knockade med. Du vet, när han låser upp huvudet med foten. Han ligger på rygg och börjar liksom här med fista. Och killen blir toknockad.
Ja, det är väl han, vad är det här nu? Måste han ha vunnit flera matcher från botten, alltså med slag.
Ja.
Knocka folk från rygg.
Två gånger i UFC.
Det är respekt.
Ja, men absolut.
Det är jävligt fett faktiskt.
Ja, så jag menar, Nico Price, det spelar ingen roll vilket läge han hamnar i. Även om han ligger med ansiktet i marken och platt på magen, alltså tro mig, det kan komma en häl alltså.
Exakt.
Som kan släcka.
Något kommer.
Som kan släcka vem som helst. Men jag vet, alltså för mig, det är tråkigt att säga, James Wick är inte jättegammal. Men jag tror att när du blir släckt på det här sättet, för här vill jag också verkligen poängtera, det är jättestor skillnad på en TKO och en knockout. Det är skillnad på att bli utslagen, som till exempel Sadibo blev, att de kliver in och stoppar. Ja. Han var inte knockad.
Nej.
Han tog för många slag och det är ett break. Skillnaden är att James Wick, han ligger bokstavligen och sover, och när han vaknar, han är inte så jättemedveten.
Sen hörde jag i kommenteringen där, tror jag Valdo eller Mange sa, att han hade brutit käken. I matchen innan, efter Justin, att han, efter den knockan, och det såg lite ut som att den käken fick en liksom återfrakturering den här gången, vilket också borde spela in i hans vad säger man, hans planering om vad han gör i framtiden.
Ja, då är han ju ganska benskör på det.
Precis, och då är det så här, ska du fortsätta ta smällar mot den där käken om den har åkt två gånger nu, så kommer den ju med största sannolikhet åka en tredje gång. Och
ja.
Don't risk it.
Nej, alltså jag tycker synd om James Wick. Alltså på något sätt så, jag tycker lite synd om
honom. Han hade så mycket potential, det är det. Ja. Och sen så känns det som att han inte har levt upp till det man ser att han ska ha kunnat leva upp till. Men it's the fight game. Det är, vad säger man? No remorse.
Nej.
Det är det.
Och då blir den här frågan, undrar hur han hade sett ut om han hade varit väl till vikt? För att jag har en liten teori om att jag är ganska duktig på att säga att vissa bör gå ner en viktklass, men det finns också jävla många som bör gå upp en viktklass, och vissa behöver göra det lite tidigare. Och jag tror att James Wick hade behövt göra det lite tidigare innan de här knockarna kom, och det är lite det jag menar med, absolut, han ackumulerar mycket slag, man har också klippt så jävla mycket vikt så många gånger och gått kanske många matcher under större, vad ska man säga, risk för att han har varit så jävla nerbantad.
Och sen har han ju en stil där han går med hakan rakt upp liksom. Och så risken är alltid där.
Nej, lampan har släckts för många gånger för James Wick, så vi här på MMA-podden säger, James,
chill out,
softa, ta hand om familjen, du har en tjej, du har en ett barn i alla fall, jag vet inte om det är en pojke eller en flicka.
Han kan göra mycket annat inom fightvärlden säkert.
Det tror jag definitivt. Men när man börjar bli släkt på det här sättet, då tror jag nog det är dags att bli inte en Chuck Liddell.
Nej.
I alla fall. Gå vidare därifrån.
Vi går vidare.
Ska vi snacka om en av dina storfavoriter in the fight game?
Let's do it.
Let's go for Kron Gracie, Rio Kid versus Cub Swanson.
Ja.
Vad tyckte du om matchen?
Jag tyckte den var underhållande. Jätteunderhållande. Alltså, Kron har ju ett greasy hjärta liksom. Han är en maskin, han tar stryk. Och han har det här att samurai spiriten att han dör där inne. Men han fick inte till någonting i den här matchen. Och jag tyckte han visade så många luckor, både i sitt stående striking game och att han saknar noll offensiv brottning för att få ner matchen dit han har sin specialistkompetens liksom i grapplingen. Och det blev väldigt, väldigt tydligt här mot Cub. Och jag tror också att Kron är inte på den nivån Cub är, och det blev väldigt tydligt. Visst, han fick in lite smälla på Cub, men det var nog för att Cub slog sig trött och liksom gasade, träffade allt. Han slängde allt på han och märkte att det ger ingen effekt. Han fortsatte bara komma rakt fram liksom. Och nej, underhållande match. Det blev en krigarmatch i sista ronden, men fortfarande, Cub vann alla ronder. Mm. Övertygande, överlägset.
Ja, jag håller inte med, jag tycker att Ryokid vann.
Ja, det är så, men tycker han också, såg jag på hans Insta-story, så sa han det: I won that fight. Så han är lite delusional, men han har fått 500 boxar i huvudet under 15 minuter så.
Ja, nej, men det är så fan, om vi går bara in lite på fighten först, sen ska vi diskutera domslutet såklart. Men alltså det jag tyckte var ganska häftigt man såg med Cub var att i början var Cub reaktiv på så här: okej, vad ska Kron göra? När kommer nedtagningsförsöket? Men till slut ser man bara hur det här självförtroendet växer på Cub Swanson, och till slut var det han som dansade runt och började leka.
Yes.
Men jag håller med dig, han började bli trött i sista.
Exakt.
Där började han se
det
lite.
Det förstår jag liksom, han har bara slagit och slagit och sparkat och slagit, och det händer inget mot en måltavla som bara rör sig framåt. Mm. Så han måste hela tiden röra på sig också, för han vill ju inte stå kvar, för då finns ju risken att han blir nedtagen. Men jättekul att se Cub vinna igen. Det tyckte jag var väldigt
skönt,
väldigt fint.
Och det var verkligen, alltså, han var ju superemotionell.
Ja, jag såg en intervju där han började
gråta, och han kunde inte hålla det inne. Och jag försökte se intervjun med typ en minut in, jag bara okej, shit.
Och sen var det kul, man fick reda på att han ville ju träna inför den här matchen, ville han ju sparras med BI-folk och träna i Kalifornien. Men ingen hade ju välkomnat han.
Det är sjukt.
Så det är sjukt, så lojaliteten till den familjen liksom, att det blir så pass, tycker jag, väldigt tråkigt att han inte ens ska kunna få den träningen inför matchen, att alla liksom nej tyvärr.
Ja, alltså det här är någonting jag sällan slänger med, men vad är de rädda för? Alltså om de nu är
Gracie Curse.
Jag förstår det, men om de nu är så bra som de sägs vara, vilket jag också tror att de är. Jag säger ingenting om det. Men om ni nu är så säkra på Yakid, alltså låt vem som helst träna med Cubs.
Exakt.
Alltså vad är ni rädda för? Det här blir bara löjligt.
Nej, men det har ju blivit någon sån här old school grej så här. Ja. Du är antingen med oss eller emot oss om du gör något sånt. Och det tyckte jag var rätt tydligt under hela uppbyggnaden för den här matchen. Men det är det här gamla old school Gracie-grejen liksom. De kör än idag på det.
Ja.
Att det är de mot världen, och antingen är du med dem eller emot dem.
Ja, det är roligt. Jag vet inte. Det där, när jag hörde de grejerna, kände jag bara det här blir bara patetiskt. Alltså kom igen. Vad fan, ni är i fighting-branschen. Det är som att alla strikers då skulle säga nej, vi kan inte ta in
dig.
Vi vill inte coacha dig.
Nej, så det, men jag tycker att det var extra skönt för Cub där att få vinna den här matchen på det sättet också, tror jag.
Ja, definitivt. Men jag tycker det är intressant med hans inlägg där, won that fight. Jag vet inte om han bara har sjuk humor och vill trolla hela världen. Men jag tror
att det är det här att han stod och tog all stryk och att jag är man och min spirit blev stark av det här. Och hela det här Gracie-mentaliteten bakom det, att han anser att han vann det, att han red igenom stormen och stod kvar och blev inte knockad.
Ja.
De är speciella.
Coolt.
Exakt, men jag tycker de får vara så, tycker jag. Det är ändå en liten kribda i
MMA-världen. Ja,
de har
så
alltid varit så.
Så är det definitivt. Men de är ju också never tap. Det är ju som när det var väl Hans och Gracie som fick armen utsliten så den pekade åt helt fel sida. Han bara, no, I am okay. Man bara, fast nej.
Men det är ju det. Det är hjärtat, och det är väl så han har blivit uppfostrad från att han är barn liksom. Mm. Alla sina farbröder och att du dör där inne.
Ja.
Fast du inte får till någonting, så stå kvar och bara ät.
Mm. Men det roliga var när jag läste, jag var inne på Facebook och så kollade jag lite på MMA Fighting, för där dök det här upp, och då började jag kolla kommentarerna. Det var fler som skrev liknande grejer, men jag karvade när någon hade skrivit att absolut, men han tror jag att jorden är platt också. Det tyckte jag var klockrent. Jag bara, ja, okej. Okay. Tycker man att jorden är platt, då kan man absolut tycka att man vann den fighten också. Jag tror det var, när jag satt och scrollade lite och så snabbskummade igenom. Jag vet inte hur många kommentarer jag hann skumma igenom. Men jag tror att det var en, max två personer som sa he won that fight. Resten var bara, he's delusional. Ah, ja, ja. Vad är det för fel på honom?
Ja, vi får se. Jag fick faktiskt en tittarfråga vi kan ta nu. Ja. Det var någon som skrev här om vem han bör möta liksom next. Och att jag tycker att han borde ta ett litet break och brottats. För nu har folk fått en blueprint på den här nivån i UFC. Mm. Liksom, att han kan inte ta ner dig med brottning, utan då måste han korta distansen och köra sin Gracie spark och ta sig in på det sättet. Så jag tror att det blir, han måste brottas mer nu. Det är inte grappling liksom på det sättet. Utan folk kommer undvika dig, de kommer skicka läder i ansiktet på dig och fötter och armbågar. Och han måste brottas, brottas. Sen får vi se om stoltheten till sin familjs stil tillåter han att göra det, eller om han liksom tror på att nej, jag kör jiu-jitsu till dans, jag dör bara och kommer ändå vinna. Det kan ju vara något sånt också.
Mycket möjligt.
Represent the style, verkligen. Det är ju lite så här, man får ju ha de här just Gracie-folket i en liten egen,
ja.
Just att de tänker så att det, man vet, men vi får se om han blir en komplett MMA-fighter eller blir en grappler som fightas MMA.
Ja, för just nu är han ju långt ifrån komplett. Däremot har han ju en brutal spetskompetens när det kommer till marken.
Och en
där
brutal haka.
Absolut.
Och en lever och kropp och liksom stryktålighet som är enorm. Men det tror jag bara är viljan och hans bestämdhet att.
Så är det ju. Men till slut så blir det även Cron Gracie och James Vick. Om man fortsätter latcha på det sättet. Det är som vi har sagt många gånger tidigare i både sändningar och MMA-podden. Mm. Att hakan har en powerbar och den kommer liksom inte tillbaka, utan den kortas ner för varje gång, bit för bit. Kul att jag trodde ju att Cron skulle vinna, men jag hoppades verkligen på att Cub skulle göra det. Jag tycker det är kul för Cub på så många plan. Dels bara att han vann matchen, men sen också för att han har torskat så jävla mycket.
Fyra i rad.
Som hade fyra på rad. Och det är inte många som får den där möjligheten att gå en femte. Och nu fightades han verkligen för att få behålla sitt kontrakt. Jag hoppas att Cub här landar lite i att han har fått tillbaka sitt kontrakt. Säg inte ja nu, Cub, till vilken utmaning som helst. Utan det handlar också om att
kör senior-racet lite sådär.
Ja, men lite.
Du kommer inte bli champ.
Nej.
Men du är en väldigt underhållande fighter i rätt matchning.
Ja, så liksom ta rätt matchningar och få tillbaka. Alltså ibland så tror jag att vissa personer behöver fightas för att få tillbaka sitt självförtroende, inte fightas för att bli bättre rent verktygsmässigt, utan vissa behöver jobba upp hjärnan också. Att jag tror att det är där Cub är nu, han behöver bara liksom få tillbaka.
Han kan vara som en gatekeeper, ha lite den rollen liksom, att ta sig an nya talanger och nya upcomers som kommer och visa dem att jag har rutinen och är veteran här. Och visst, tar du förbi mig så är du välkommen in i UFC.
Ja, definitivt. Definitivt. Spännande. Vi ska härnäst snacka om Waterson och Jędrzejczyk.
Yes.
Ja, det var ju den matchen som stod på huvudkortet. Det var någon som skulle få äran att vara.
Vi hade fel båda två.
Verkligen. Det hade vi verkligen. Och det var någon som, jag lyssnade på någon intervju och då var det någon som sa, man vet inte heller om Jana Jędrzejczyk egentligen bara är jättesmart och slänger ut till vissa människor att hon inte kommer klara vikten för att psyka Waterson och få henne att lägga fel fokus. Och det verkar som att hon lyckades, för att hon uppenbarligen kom in till och med ett halvt pound under det hon skulle vara på. Så hon klippte ju till och med lite extra vikt. En sak som jag helt hade missat med Jana Jędrzejczyk, det är att hon har gått och gjort bröst.
Mm-hmm.
Missade du det också?
Ja, jag missade det.
Ja, det har hon gjort. Och det anledningen till att jag tar upp det är bara för, jag tänker på vikten.
Att det blir lite.
Det blir mer.
Det är väl klart.
Det blir mer vikt. Det är inte som att
de
är.
Och ändå klarade hon vikten med lite extra. Ja. Så det betyder att hon måste rent viktmässigt gått ner ännu mer.
Ja.
Som brösten.
Ja. Och hon har haft problem med den viktklassen. Så Grymt. Hon styrde upp vikten och hon såg bra ut. Alltså hon såg riktigt bra ut i matchen.
Bra tan också. Hon var liksom, nej men hon såg ut att vara back. Ja. Hon fick till sitt game och det kändes som att Waterson inte fick till distansen alls.
Nej.
Och blev smattrad varje gång hon gjorde ett försök. Det såg ut som att Waterson hade jävligt kul där inne trots det. Hon försökte men nådde riktigt inte fram till Joanna, och Joanna fick in distansen och jobbade så jävla fint liksom, att det var Joanna is back.
Ja, nu känns det ju bara som att då är ju en given match. Det känns som att det här lite var en title contender match och det blir väl förmodligen då Jędrzejczyk mot Weili Zhang. Vad, alltså jag vet inte om det finns så mycket att bryta ner om liksom Morrison och Jędrzejczyk mer än det du har sagt. Det var ju så matchen såg ut. Jo, en sak, hon hade ju en bruten fot. Jag fattade däremot inte i vilken rond hon fick den. Men hon krigade ju på hela igenom.
Sparkade med båda fötterna hela tiden.
Ja. För foten var ju som en ballong. Alltså.
Men jag tror det där kom efter. Att hon kände att det kanske inte är någon sån allvarlig fraktur att hon inte kan fortsätta fightas. Men att efter matchen så, oj då, spricker eller så vidare.
Men grymt, får säga det. Hatten av till Jędrzejczyk. Jag lyfte lite kritik mot henne när jag körde min live-chat på Viaplay Fightings Facebook-sida. Och det är lite det att det jag kan störa mig lite på med Jędrzejczyk är när hon förlorar, då är det alltid 200 andra anledningar till varför hon har torskat. Det har ingenting med henne att göra. Utan det är någon viktnedgång eller det är någon annan som har gjort så att hon inte har kommit hela vägen. Det är någonting som jag kan störa mig på som fan. För att hon är skitduktig när hon har vunnit på att det är hon, allting hon. Och att hon påstår ju än idag att hon inte klappade förslagen från Amma Jones. Alltså det är ju ett skämt att hon fortfarande sitter så här, vi ser tydligt att så här, tap, tap, tap. Och det är inget fel. Alltså, du får ett klappa förslag. Men att
men den är där. Hon har slängt ut det. Så att det finns alltid chans för en till match. Och du vet, uppbyggnaden är never tap. Så. Det är också business, tror jag.
Ja, men hon fick ju sin andra match. Den torskade hon också.
Ja, men jag tror hon... Eller så är det bara hennes självförtroende. Liksom.
Jag tror
det. Hon har ju alltid haft det.
Ja.
Liksom, hon ser ju sig själv som number one. Och då tror jag att det hör till också. Det här egot, och det är det som får henne kanske fortsätta fightas och vinna och göra hela grejen.
Men hur tror hon står sig mot Weili Zhang?
Jag tror det blir svårt. Det är en maskin där liksom. Jag tror hon blir som kan utmana henne stående dessutom. Och som har mer klipp i allt. Så det tror jag blir svårt, eftersom hon har ju blivit släckt ett par gånger. Men det blir väldigt, väldigt häftig match, tror jag faktiskt att säga.
Alltså sättet hon hanterade Jessica Andrade, det var helt för mig, jag fick en chock att det gick så fort. Vad var det, 40 sekunder?
Men det är det, och det känns som att hon har en helt annan explosivitet och liksom styrka i sina tekniker som kan bli rätt avgörande. Rent nu, om jag bara ser matchen framför mig, så känns det som att hon kommer kliva igenom Joannas slag och sparkar och få till sitt liksom, bara kliva rakt igenom och...
För det är lite grejen med Joanna också, så det är inte direkt som att hon är en avslutare av rang. Och det kändes som att hon är mer den som, eller hon är mer den som står och
bryter,
plockar
ner
poäng med liksom,
bryter ner.
Ja. Medan jag tror också, som du säger, jag tror att det där för Zhang kommer inte vara, hon kommer inte bli så påverkad. Så jag tror hon kommer kunna kliva rakt igenom
rakt igenom det. Så okej, risken finns inte att bli knockad på det sättet. Då biter hon i tandskyddet och kliver in och köttar på. Men det är en fet match, allt kan hända.
Definitivt.
Jag tycker Joanna visade bra förbättring på sin brottning mot buren och nedtagningar, och liksom, hon börjar bli mer och mer komplett. Vilket är också väldigt spännande, om hon då kan anpassa och ta matchen till en annat ställe.
Verkligen.
Om det är så att de börjar få stryk stående.
Ja, det är mycket spännande framtida eventuella matcher i RPG. I UFC. Det är sjukt mycket grejer på gång. Var det någonting mer från... Ja, jag vill ta upp en match. Det här var en prelim-match. Det här är till er som då kunde ha möjligheten att se prelims. Det var den otroliga utslagningen och megademoleringen som... Nu ska vi se vad han hette. Där... Ja, det har honom inte. Jo, men du vann ju din match också när du spöade Andrew Ewell. Det var ju snyggt. Marlon Vera mot Andrew Ewell. Vi måste ju diskutera det lite alltså. Likheterna mellan dig och Marlon Vera är ju otroligt roliga.
It's my brother.
Det är så sjukt, för varje gång jag ser honom jag bara, fan det är ju Sebba ju.
En nedbantad version av mig själv.
Det var ju som när jag skickade den där printscreenen från Sheridan på, såg ut som dig och Samir. Sjukt roligt.
Nej, kul.
Men han vann sin match också.
Har han fem raka nu va? Jag tror jag såg något sånt.
Jag kan kolla direkt. Han vann i alla fall på TKO i tredje ronden.
Kan bara bli bättre och bättre liksom.
Han är grym. Alltså han är ju riktigt, riktigt grym. Stämmer bra. Han har fem stycken raka. Yes. Och alla
på avslut
ja. Det här var första gången han gick till rond 3. Sen han förlorade. Han har ju torskat via domslut. Mm. Men han är grym. Han är riktigt, riktigt bra. Det jag ville lyfta, det var matchen mellan Mike Davis och Thomas Gifford. Jag visade ju dig lite, för du hade inte sett den prelimen då. Men Thomas Gifford åker på så jävla mycket stryk och har ju uppenbarligen en haka av rang. Alltså. Mm. I rond 2 börjar kommentatorerna säga att de tycker att det här ska brytas. Jag håller med. Redan i första ronden fick han över 100 stycken träffar. Och det var ju sjuka baseballträn han åkte på. Det var ju helt galet. När han går in inför en tredje rondvilan, då frågar hans coach, vill du fortsätta? Ja, säger han. Det är inte många fighter som säger nej. Här kan jag tycka personligen, dels var hans ringhörna var hans coach och hans egen pappa. Här kan jag känna att om ni verkligen värnar om er fighter som uppenbarligen inte har en chans på att vinna, bryt. Mm. Jag tror jag har sett det en enda gång i UFC eller om det var en annan organisation där ringhörna själva säger det är över.
Det är över.
Det är
vanligare i boxning också att men du får ju tänka att det är liksom personens hälsa, och ska man lägga den på spel i den här matchen om det inte finns en annan utgång, liksom att man ser att du kan inte vinna, du blir demolerad, och tänka fan, förlora den här matchen, vi jobbar, återhämtar dig, så har vi match igen istället, än att liksom ta onödig damage i den här och sen kanske aldrig kunna fightas igen.
Till slut i tredje ronden med inte jättemånga minuter kvar, då blir han i alla fall till slut
knockad.
Brutalt knockad, faceplantar och det
hade kunnat undvikas.
Ja.
Men som sagt, fighten kommer alltid vilja fightas tills de dör. Det är för hörnan och de där runt omkring att se över situationen, och finns det ingen annan möjlighet för han att han kan vinna, att det blir så pass tydligt att det är kört. Liksom. Nu är du bara en säck. Mm. En rörande säck som bara får äta stryk. Och du slänger inte tillbaka något som är farligt heller, utan du är tvåa hela tiden. Mm. Då tycker jag att de borde tagit ett annat beslut där.
Ja, oerhörd envägstrafik. Om ni inte har sett matchen, se den om ni har möjlighet att göra det. För där tycker jag att det är väldigt... Jag tycker också att där hade domaren ett ansvar. Jag tycker att domaren själv...
För man jämför typ med Kron-matchen. Han var ju ändå kvar och drev fram, och smällarna hade ingen effekt på det sättet. Och han hotade ju ändå med sina svingar att så här, träffar jag dig så blir det också en risk att jag kan vinna den här matchen på en knock. Men den här matchen var väldigt...
För det galna i den här är ju att killen Mike Davis skickade ju slag som hade knockat folk vid första träffen. Alltså det var så obehagliga prickningar. Och det var så, hatten av till Gifford som har en sån jävla järnhaka. Men det här är också en fight som har fuckat upp Gifford nu for life. Det här är en match där du verkligen har tagit så...
Eller var det Davis? Bland upp namnen.
Gifford var han som torskade.
Okay,
Davis var han som vann då. Davis hade tagit matchen på endast 4 dagars varsel. Och smashade ju sönder. Jag tror att Davis kan bli farlig, för att han har obehaglig knockout power.
På 4 dagar och liksom, jag tror det där gynnar vissa. Komma in och inte liksom bara tänka på något och bara, jag har match i helgen. Perfekt. Men jag tycker den här matchen borde hörnan i alla fall liksom att sätta över lite. Just att det fanns ingen chans för honom att kunna vända på det här.
Nej.
Han var svagare, han var liksom tvåa på allt. Hellre rädda honom, låta han förstå det, låta han deppa i några veckor för att sen liksom fatta varför de gjorde det de gjorde, och han kan gå match igen och kanske liksom vinna, än att han är förstörd och en sårad soldat resten av karriären.
Verkligen, så våga slänga in handduken som summering. Och till vissa domare där ute också, om ni ser den här matchen utspela er och ni är i buren, fan, bryt bara. Mm. Och där var det ju en domare som jag aldrig har sett tidigare. Nej, jag tror att hade det här varit de mer kompetenta, jag tror att det hade varit, det hade blivit stoppat. Okej, okay, One FC.
Yes.
Nu är det dags. Jag känner så att jag börjar typ få lite minnesförlust här på vad som egentligen hände i One. Men jag vet att det var ett gäng bra matcher.
Okej, okay, vi kan nämna så här. Varken du och jag har sett Demetrius, men han är champ nu. Då har han varit champ i världens två största organisationer kan man säga. Ja, bland de två största. UFC är störst och One är en av de andra konkurrenterna. Och det är faktiskt väldigt, väldigt unikt och bra jobbat utav han. Och jag vet att Joe Rogan sa att han var GOAT inom kampsport. Och det finns många argument att man ska hålla med om det.
Ja, absolut.
Efter de bedrifterna han har gjort.
Jag ska se till och se den matchen, för han är ju riktigt, riktigt bra. Jag fick kommentera 10 stycken matcher, det var en mixgala. Det var både kick och thai-boxning. Och de hade gjort en ganska intressant grej där med det här med pancration och
det jag älskade jag. Det är som Japan-nörd liksom. Så tyckte jag det var så fett att de hade tagit champ mot champ i Japans två största organisationer. Ett bra business move för att få, de var i Japan också, men för att komma in på den japanska scenen och visa att One är här och konkurrera mot Rising. Och just nu är det ett battle om Japan med alla organisationer här. Bellator kommer dit och det är mycket om slaget om den japanska marknaden. Och det var helt rätt av One att liksom inleda ett samarbete med både Pankras och Shoto och göra de här matchningarna. På vår gala så möts era champs. Och jag tycker det var bra matcher. Bra nivå. Jag tyckte One-galan var fet. Jag gillade Thai-matchen också. Den var riktigt, riktigt underhållande.
Rotang Gitmongnam mot
den var riktigt underhållande.
Fernandez.
Så den tycker jag ni ska titta, rewinda och se. För den var riktigt, riktigt underhållande och spännande.
Men vad tyckte du där? För att Rotang var ju skitirriterad när han försöker följa efter honom.
Alltså, grejen är, jag tror att så här, det är ju en bur de fightas i. Ja. Thai-boxare är ju vana att fightas i en ring, stå mitt mot varandra. Slåss ni i bur, det är sånt här som händer. Folk kommer utnyttja att det är en större plattform och kunna backa och studsa runt. Och det är väl lite det de får anpassa sig till när de har bytt själva plattformen de fightar sig.
Jo, för det var lite det jag tog upp i sändningen. Så här, alltså visst att han blir irriterad att han backar, men Rotang måste också skära av distansen själv.
Exakt.
Det är hans ansvar att låsa
in. Så det blev ju som att, vad hette brassan?
Fernandez tror jag det var.
Utnyttjade Gonsalves, så var det. Han utnyttjade ju ändå alltså buren som en MMA-match, hur han rörde sig. Han skapade en annan sorts distans, studsade runt. Och Rodtang är mer van vid thai-lunket liksom, att vi ställer oss framför varandra och börjar skicka tekniker. Men jag tycker ändå han gjorde det bra. Ja. Och han jagade honom bra. Och i och med att han jagar på det sättet så blir han ju också... han utsätter sig själv för luckor för de här kontringarna som... han åkte på också, som var väldigt fina. Men jag tycker ändå domslutet var rätt, tycker jag. För jag vet att Panny var lite att vi var ny champ. Men jag tycker ändå att champen visade att det var han som var där för att fightas och drev på bra. Och i slutet av dagen fick han i mer träffar. Liksom. Och nu vet jag inte om de dömer med thai-boxningsregler, men han satte mycket sparkar över armarna och det är väldigt poängbetonande i thai-boxning. Så.
Jag tippade, eller jag trodde själv att det var han som skulle vinna. Alltså Rotang, när utannonseringen kom så var jag nog lite att det går hans håll. Men det var en jävla bra match.
Ja, alltså. Ja, jättebra match. Alltså, den var, jag tycker det var helgens match i princip kan man säga. Den var riktigt, riktigt kul. Och...
jag tycker det är coolt. Alltså, jag gillar ändå Ones upplägg på det sättet. Alltså, det blir en sån här...
men det är fler organisationer som gör det. Rising, Bellator gör samma sak. Ja. Det är liksom de mixar och du breddar dig, du når ut till mer publik och du fångar in den stående kampsportens fans också. Och som då sitter kvar och kollar på MMA-matcherna och förhoppningsvis blir fans och över MMA då också. Men jag tycker det är jättenice. Och vi hade ju förut här i Sverige samma koncept på Rumble of the Kings. Och det blandades friskt då, från boxning till thai-boxning till kickboxning till MMA. Så jag tycker mer såna mixgaler, det gillar vi.
Ja, det var kul. Jag har varit lite så skeptisk till det, men här känner fan, de får till det. Och dels tror jag det är också för att thai-boxningsmatcherna har MMA-handskar. Så det blir en sån jävla spännande krydda.
Det är det.
Det är ballt alltså.
För man vet, men det är det jag menar, det är just det här med fotarbetet också, att de kan inte stå och trada, för då är det så här, den som får renast träff vinner. Så då måste du ju röra på dig och utnyttja att det är i en bur. Du har stor yta. Men jag tycker det är coolt. Och vi måste ju nämna att Il Doktore fick en miljon dollar också.
Ja, han vann också, så han vann sin Grand Prix-tävling.
Jättefin match. Doktors avhandling.
Ja.
Hur han vann den matchen.
För det var så sjukt, för att jag tycker Sami Sana har ändå gått in och typ kört över sina motståndare. De andra matchen verkligen gått in. Men alltså, jävlar vad han blev tveksam. Fan, alltså, det såg, han hade ju en problemlösning framför sig, och han hade ingen aning om han skulle börja. Han såg förvirrad ut flera gånger.
Han hade rätt, liksom, vad säger man, aggressivitet i matchen. Men doktorn läste av det rätt snabbt och började röra sig ifrån höger. Säger man, rör sig åt höger hela tiden eftersom han är southpaw då, så, och lyckades komma undan knäna varje gång och straffa honom med sina egna tekniker. Och en riktigt fin match av Petrosian. Och en miljon dollar rikare och champ.
Shit, alltså. Det är bra pengar. De spar ju inte på pengarna.
Nej, jag vill faktiskt highlighta en match där. Det var Perpetua, tror han hette, mot Tatsuka. Underhållande match. Vad var det, weltervikt eller middleweight?
Nu står det still.
Någonting däremellan i alla fall. Shoto champion mot Pankras champion. En riktigt underhållande match, tyckte jag faktiskt. De slogs och hotade varandra med allt möjligt.
Stämmer. Ja, men precis. Ja, men den var grym. Och den var också så här skön när de var klara, båda buga framför varandra. Sitter där.
Exakt.
Och,
det var en bra, bra match. För jag var lite så här, okej. Det var, jag tror det var första mötet mellan Pankras och Shoto. De körde också i One. Och, nej, men det levde upp till förväntningarna.
Vad är skillnaden på Pankras och Shoto?
Idag så är det väl samma. Ja. Alltså samma regler. De kör unified rules allihopa. Men sen har de ju historia. Att man tracear bak. Och då är ju Shoto mera... Eller båda stilarna är japanska catch wrestling betonade stilar. Liksom hybrid wrestling, shoot wrestling. Så det är historiskt, det är ju de två organisationerna de två japanska organisationerna som har funnits länge. Jag tror de har funnits i 20, Pankras i 30 plus år. Och alltid funnits i Japan i alla fall. De har ju funnits lite internationellt ett tag, och nu kör de fortfarande i Japan hela tiden. Men det är de två största, inte organisationerna, vi säger ligor.
Mm.
De två största ligorna, för Rising är ju större som organisation i Japan, men det är de två största ligorna som du blir champ i, eller King of Pankras som man kallar det.
Just det.
Och Shoto champion, och det är många som har börjat där. Om ni går bak och kollar många UFC-champs, så har de oftast varit champ i antingen Shoto eller i Pankras innan.
Det finns ju berömda bilder på både Bas Rutten och Omar Bouish när de står i sina berömda, det ser ut som någon form av riddarstövlar.
Gauntlets.
Det var ju lite mer, då hade de benskydd på den tiden.
Och fick slå varandra med öppna handflator.
Exakt.
Men det är gamla Pankras. Men det är ju inte så idag. Idag är det vanliga MMA, liksom, i bur. Shoto tror jag fortfarande kör i boxningsring.
Ja.
Fast de mixar, tror jag, också. Men det är kul att de gör den här grejen. Och det är ett smart business move när de är i Tokyo, att få dit publiken och vinna mark. Att de har inlett samarbete med de organisationerna. Och vad mer finns det namn? Brandon Vera.
Ja, det var det. Brandon Vera skulle ju... Han utmanade champ i form av Ang Lang Sang, som då är champ i mellan respektive lätt tungvikt. Brandon Vera är champ i tungvikt och ville kliva ner till lätt tungvikt. Sang har ju också järnhaka. Han tog några hårda bomber, men till slut i rond två så plockade han ju verkligen isär Brandon Vera.
Jag tycker Brandon Vera såg inte så... Han såg svag ut, liksom. Jag vet inte om det är viktnedgången att han gick ner till lätt tungvikt, eller han såg inte ut som Brandon Vera.
Nej, jag undrar också om det är att han bara fightas en gång per år.
Kan vara det också.
För det har han gjort sedan typ 2013. Så det var något år han inte hade fightats alls. Och jag tyckte inte att det såg skitbra ut för det heller. Visst, han har power. Alltså det är så här, hade det varit en annan person så hade det kanske blivit en
del. Sen är det ju så här, man får ju se matchningarna han har fått där också. Ja, det har ju inte varit absolut något toppmotstånd, utan det har ju varit lite att de ska bygga han som han är, ett gammalt namn och vad säger man, en retrostjärna. Att han ska vara en av champsen för att föra organisationen ut till USA och lite worldwide, och det märktes nu när han fick möta en tuff och rutinerad motståndare som också är väldigt, 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 väldigt skillad.
Mm. Ja, han är grym. Jag hade hoppats nästan på att Sainz ska kliva upp en viktklass.
Och... han skulle kunna säkert göra det. Ja. Men då får vi se en juiced up Vera i tungvikten som alltid. Och då får man ju se om det blir en annan utgång. Men ja, då skulle han väl vara den första i MMA va, som är champ i tre viktklasser.
I alla fall de organisationerna jag följer så kan jag inte komma på någon som är triple champ. Henry Cejudo såklart. Det är Ben Deni liksom. Men det skulle väl nog bara vara han, vad jag kan komma på i alla fall. Sen vet jag väl att folk har planer på att bli i typ andra organisationer och folk har väl tankar på att göra det, jag vet att.
Men i, jag vill säga, så att det är en så pass stor organisation så blir han första.
Mm. Det är så är det definitivt. Men han är grym. Det är nog inte omöjligt att vi kan, det beror ju på hur mycket One väljer att pynta honom, men det är inte omöjligt att vi ser den killen kanske i UFC i framtiden.
Nej, och jag hörde faktiskt en intressant historia när han gick match, eller när de var i, han är från Burma, när Kadestam och de var där och fightades, att de har ju en jättestor staty på honom i Burma.
Ja, det är
Paul Lang. Ja, han är något super, alltså superhelgon där, han blivit ikon. Vilket är häftigt faktiskt.
Ja.
Att det är mitt på torget står en staty på en MMA-fighter. Så Sverige är vakna. Sätt upp allihopa.
Men jag tolkar det som att han flyttade väl till USA när han var inte jättegammal med familjen. Va? För han pratar
det,
ju...
det vet jag inte, men med tanke på att han pratar bra engelska så
ja, den är ju fläckfri liksom.
Yes,
men och han tränar ju på Hard Knocks. Men yes. jag tror, jag ska inte säga till 100% att det är så, men jag har för mig att det är något med att de lämnade nog Burma när han var yngre.
Mm.
Men han är i alla fall född i Burma, så mycket jag för mig.
Han är ju burmes, så det är fortfarande liksom de, vad jag hörde så har de en stor staty
enorm
på.
Jag är inte förvånad.
Som vi ser på gamla kungar här, så har de det mitt på något torg där i stan.
Ja, de gjorde igen på Zlatan nu. Så det är väl en start liksom. Får se om Zlatan hoppar över till MMA kanske.
Exakt.
Han skulle ju vinna över alla han sagt, så det är inte,
yes.
Inte omöjligt. Men grymt, nu har vi... gått igenom allt det. Vi har lite tid kvar. Vi ska köra lite lyssnafrågor.
Yes, sir.
Okej, det här är första som kom upp och det verkar fortfarande rätt oklart. Och det här är Alex en titelutmanare om han gör comeback eller ska vi nöja oss med att det är kul att se honom? Fortfarande, om det är någon som fortfarande inte har förstått, det här är ingen comeback. Det här är en no-gi-tävling. No, eller att det är en comeback är clickbait, förlåt att spräcka bubblan på många.
Exakt.
Men det är clickbait och han gör alltså no-gi. Det är fortfarande spännande att han går in och gör no-gi.
Jaja.
Men han skulle aldrig få gå in och tävla för någon organisation utanför UFC i en ren och skär MMA-comeback. Sen är det möjligt att det är no-gi-comeback. Så kan det absolut vara. Men låt oss kalla det för vad det är. Han går en no-gi-tävling.
Yes.
Han är ingen titelutmanare, det är inte MMA. Det är no-gi. Om ni inte vet vad no-gi är, google that shit.
Google it.
Då ska vi se. Ja, men det här var rätt intressant. Moja Andersson, är Kane körd nu när det blir en fight mot Brock i WWE? Tycker du att hans anseende tar stryk? Jag säger nog att hans anseende tog stryk när han menade att hans knä gav vika mot Francis Ngannou. Att han väljer att göra WWE.
Nej, jag tycker inte hans anseende. Han har varit champ i UFC. Han har köttat sönder folk där. Alla vet Kane i sin prime vad han var för något sorts animal liksom. Och vadå, hatar inte på mannen. Han är mexikanare, han tjänar enorma pengar i wrestling nu.
Ja.
Mer än vad han säkert gör i UFC. Så
förmodligen.
Hatar inte på hans hustle. Låt han och vadå, Brock mot Kane. Jag kommer säkert se den ändå fast det är wrestling. Det är kul.
Ja, ja. Nej, jag har inget problem med att han går till wrestling. Inte alls. Så som sagt,
och det häftiga det är att se, jag såg ju hans den här debuten han gjorde i Mexico City där. Alltså han gör ju akrobatiska grejer och det är fan häftigt att se att han liksom, att för det första att hans rygg som har haft 1000 olika skador pallar det här, men att han liksom har fått den här, nu tror jag också att de inte har något tester på samma sätt. De får ju väl köra lite fritt vad de vill, men ändå det är coolt att se att han fortfarande utvecklas och liksom från MMA fighting så har han anammat pro wrestling stilen och gör alla akrobatstunt och hopp och coola grejer. Så jag tror att matchen mot Brock kommer bli väldigt underhållande i den, i det anseendet att det kommer bli väldigt mycket coola grejer, och det tycker jag man ska kolla på. Det är ändå häftigt liksom, och det är ändå en avart som också har sen fått in folk på MMA liksom, just wrestling, och i alla fall allt runt omkring, och business wise och show wise. Så
sen kan det ju vara hans vegankost som har gjort att han kan göra alla akrobatiska grejer.
Han har blivit skinny.
Nej, jag har ingen aning om han är vegan eller inte. Det är mer ett internskämt med mig och Sebba. Då ska vi se. Vad tror du om en stående fight? Tobias har skrivit det här. Vad tror du om en stående fight med Alexander Eric Anders? Och så har han en massa skrattgubbar. Ja, det är väl ungefär så jag skulle formulera den också. Vem vore perfekt för Ilir att möta hans tungviktsdebut?
Uff.
Och det här är från Johan Halstensson. Jag vet inte riktigt. Folk har slängt ut namnet Francis Ngannou där ute ganska många gånger. Dels tror jag inte att Francis skulle ta den matchen, för jag anser att han är närmare en titelchans än att fightas mot en orankad tungviktare. Så det tror jag inte. Och jag tror också att det skulle vara en livsfarlig match för Ilir. Men jag har inget bra svar på tungvikten.
Nej, man ska väl ge han en match. Alltså, ja. Det behöver inte vara något toppmotstånd direkt, men låt han få en uppvärmning i tungvikten, tycker jag.
Ja. Nu ska vi se.
Skulle kunna möta, heter han, Ben Rothwell typ, eller någon sån.
Ja. Det blir en jobbig match, för Ben Rothwell är ju inte jättelätt släkt. Alltså.
Nej.
Det blir en stå-trada länge.
Det är tungvikten i UFC. Det
ja, så är det definitivt.
Inga duvungar.
Nej, shit. Nej, men det ska bli spännande att han går upp till tungvikt. Mm. Det tycker jag definitivt. Hört rykten om Rumble Johnson versus Francis Ngannou, tankar? Jag har missat de ryktena.
Jag har inte missat de ryktena. Nej. Det har jag hört. Och det tycker jag vore jävligt fett.
Mm.
Och jag tror faktiskt den matchen kommer bli av.
Johnson kan ju bli stenfarlig i tungvikt.
Yes, alltså. Men det är kul, för han var ju enorm för typ ett år sedan när man såg bilderna på hans bodybuildar. Men nu har han slimmat ner sig liksom, så nu ser han faktiskt atletisk ut.
Okay.
Och så tänker man att han säkert bär med sig den här extra styrkan från sina juice days. Man undrar om det inte var ett move där att retire, gå på juicen i 2 år, 1 år och sen komma tillbaka liksom ren. Och möta Ngannou. Men det tror jag blir en väldigt den matchen kommer bli av. Jag tror båda vill ha den matchen, och det UFC vill ha den matchen, och fansen vill ha den matchen. Så det finns mycket pengar att tjäna på den matchen.
Och sen kliver Jones upp till tungvikt, så får vi äntligen se Rumble mot Jones. Där har vi det. Där har vi det. Det här, Tobias Hultman kan komma med det bästa hittills. Ingen fråga, men ni är så jävla bra som driver podden framåt. Grymt.
Tackar. Jag har fått 2 frågor också.
Kör.
Vem är den kvinnliga framtida UFC-stjärnan från Sverige? Elin Öberg, frågetecken. Absolut. Elin har jättemycket talang. Liksom jätteung. Hon måste bara fortsätta matcha, men hon har absolut potential att bli en stjärna.
En sak som jag är väldigt förvånad med över vad gäller Elin, och det är inte Elin själv, det är varför i helvete var det ingen som såg till att hennes superknock från Superior gick och blev viral på sociala medier.
Faktiskt.
Alltså, att den inte finns på någonstans.
Den finns faktiskt.
Nej, ingenstans. Det är en superknockout. Elin hade blivit katapultad in i MMA-diskussionen runt om i världen. För att knockouten är brutal. För Elin är...
Hon är brutal.
Ja, och hon är en sån jävla perfekta kombon av så här skitsöt och ser ut att bara vara jättesnäll, och så är hon världens mördare när hon får chansen.
Exakt.
Och det är alltså
star quality.
Ja.
Det är ju det. Och hon har det. Det är bara att hon liksom måste få lite fler matcher, och jag tycker att hon bara ska matcha så mycket som möjligt. Och
nu har inte jag sett den här matchen. Jag tror att hon gick en match i Excellence. Jag har bara sett resultatet av
jag såg den matchen. Den var bra. Hon hade en tuff match också, så hon fick liksom, det var ingen knock på det sättet.
Men tjejen var väl söndersmashad?
Ja. Alltså, Elin fick fightas i den matchen. Och jag tycker att Elin ska bara fortsätta göra det hon gör, och liksom, hon har alla kvaliteter för att bli en stjärna.
Och vi ska inte glömma heller att det kommer gå ruskigt snabbt att vara tjej på MMA-scenen. Precis. För att det är fortfarande Det är en bristvara och yes. Då kan du snabbt, jag menar, det finns ju tjejer som har, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter, som blev signad i UFC. Hon hade ju i princip debuterat som proffs tidigt i året. Om det var Veronica Macedo eller någon av de här.
Nej, men det, alltså jag tror så här, skulle Elin två vinster till så skulle en större organisation plocka upp henne. Ja. Det, jag har redan själv faktiskt varit, hört lite surr om att Japan var intresserad av henne redan nu liksom. Och som sagt, Elin, fortsätt fightas, fortsätt träna. Ja. Gör din grej.
Det kommer.
Yes. Och sen har vi en till fråga här. Om vi kastade några ögon på Excellence som var helgen. Jag såg Excellence. Jag tyckte det var jättebra. Alltså bra matcher. Från amatörmatcherna. Liksom flera talanger som verkligen man kommer kunna alltså se fram emot och se framöver. Och jag tycker att de gör ett helt rätt format, att de kör proffsmatcher några stycken och amatörmatcher och folk får gå som vi pratat innan under de här förutsättningarna, att det är en riktig gala och inte en klubbgala med spotlights och hela det här, utan folk presterar bättre då när, vad säger man, hela, alla ögon är på dem, och jättebra matcher, underhållande matcher, och proffsmatcherna, vi hade vinster utav Adam Westlund, Anton Turkal, sen var det två matcher till, va?
Fernando Flores gick mot, jag kommer inte ihåg vem man mötte.
En britt, vilken match alltså. Jag skrev där till Fernando, jag bara, alltså, win or lose, den där matchen, det var ett krig, och han sa att han hade jättekul själv i den matchen, och det förstår jag. Men han var väldigt tricky motståndaren stående, alltså. Riktigt, riktigt fin striking. IQ-striking. Men El Toro är El Toro. Det är den. Och ger inte upp liksom. Och, nej, men bra matcher. Och det enda jag skulle kunna säga är att jag tycker de ska byta underlaget på mattan. Alltså färgen. För det blir så mörkt när det är svart. Och så svart bakgrund. Utan ha en liten ljusare färg så ser man lite bättre.
Det är väl speciellt när det är någon form av stream också, kan jag tänka mig. Att då blir kvaliteten blir lite sämre.
Det blir mörkt. Väldigt mörkt.
Jag har inte sett själv, men jag kan förstå vad du menar. Jag vill lyfta en grej om Fernando Flores, kära vänner. Jag har en annan podcast som heter Öppet sinne, vilket jag tycker att ni absolut ska lyssna på. Om ni är nyfikna på Fernando Flores just, så har han varit med i min podd. Så gå in på Öppet sinne, ni hittar den där poddar finns. Lyssna på intervjun med Fernando Flores. För han har ett sånt otroligt intressant synsätt på varför han fightas och varför han överhuvudtaget började med fighting. Det vill ni inte missa. Så lyssna på Öppet sinne. Jag kommer länka till just det avsnittet här i bion. Så kan ni lyssna på den också. Hade du något fler? För jag har också fått några.
Kör dina.
Jag kan ta upp en här. Ska vi se. Här är i och för sig lite intressant. Från Slynberg. Det är ett jättespännande namn på en snubbe. men jag antar väl då att han heter kanske Berg i alla fall. Ja, skämt åsido. Slynberg frågar, hur tror ni Stylebender klarar sig mot nuvarande topp 5 i mellanvikt? Jag kan svara först. Jag tror att han kommer nog vinna mot
I lätt tungvikt?
Mellanvikt.
Okej, ja.
Topp 5 i mellanvikt. Han är ju champ i mellanvikt. Ja. Jag tror att han kommer behålla sitt bälte.
Ja, det tror jag.
Det är nog det enklaste svaret.
Jag ser ingen riktigt som ett direkt hot just nu liksom.
Nej. Jag ser faktiskt inte Paulo Costa heller som ett hot. Vad tänker du om den?
Alltså han är ju ett hot alltid, men stilmässigt så...
Hot,
så,
ja, men om vi säger så här, vinner han?
Nej. Det, alltså, nej. Ja, det är så här, jag kommer läsa av han. Göra kalkylen på han och sen så börjar han plocka isär han. Och det tror jag han kommer göra med de flesta. Jag vill se han mot en tuff brottare liksom. Det är väl det man vill se. Se han bli utmanad, se han på backen, få jobba mera med ryggen mot burgolvet och se han där. Men det blir svårt för folk att ens ta han dit. Så. Och om du ser om de verkligen kan hålla fast han där nere.
Ja, för att i hans första UFC-match så var det så här, okej, ja, det finns problem här. Men sen han mötte Derek Lewis. Derek Lewis brukar ändå kunna ta ner sina motståndare. Men...
Brunson,
han lyckades inte. Det är bara för att jag läste en fråga som handlar om Derek Lewis. Men Brunson kunde inte ta ner honom. Men ja, det är väl det. Jag sitter och scrollar lite här för att det är väldigt mycket frågor som egentligen är grejer som har gått igenom. Men vi tar den här eftersom att jag ändå var inne på Derek Lewis och Sebastian Reyes. Vad har hänt med Derek Lewis? Gått under jorden. Och det var ju ett bra tag sedan han fightades. Jag har inte hört så mycket av honom heller. Inga nya matchningar. Och...
Nej.
I don't know. Jag vet att det är varmt för Derek Lewis i alla fall.
Så ja, det. Jag vet inte. Han väntar väl kanske på någon match. Liksom. Mm. Kanske vill ha lite break. Han har ju varit väldigt, väldigt aktiv också. Mm. Ja, så låt han njuta lite av sina hard-earned money. Och han kommer säkert gå match snart igen. Mm. Rumble kanske. Vem vet?
Oj, oj. Vilken Illy kanske.
Ja, faktiskt. Illy skulle vara en bra match.
Mm. Då har vi en fråga som du kan svara bäst på. Mm. Hur nära titelfight är Carl vid vinst mot Davis?
Väldigt, väldigt nära. Jag tror vid vinst mot Davis är han väl en match ifrån, kan tänka mig. Nu vann Vadim Nemko vid helgen också. Så han är väl next på tur mot Bader. Men jag tror att Carl är en, två matcher max ifrån titel då i Bellator.
Mm.
Vid vinst, vilket är häftigt.
Mm. Ska vi se... Mm, jag tror att vi har gått i... Ja, men den här i och för sig. Titelmatch för Weidman eller Reyes vid vinst. Jag känner lite så här... Nej, jag har verkligen varit på hype-tåget för Reyes. Men efter hans... Alltså jag tycker att det var en förlust mot Volkan Ozdemir. Jag är förvånad över att Volkan inte vann den matchen. Och det verkar vara rätt enigt.
Mm.
Där visade han sådana oerhörda luckor i sitt game och jag tycker inte att han förtjänar en titelmatch om han skulle vinna mot Weidman. Weidman har ganska lång lista på förluster också sen han vunnit några, absolut. Nu kliver han upp en viktklass. Jag kan se varför UFC skulle vilja göra den matchningen, men jag ser mycket hellre att Blahovic går mot honom. Men nu är Blahovic, han har fått någon match va? Och det var inte John Jones, aha, vill jag minnas. Eller är jag helt ute och cyklar här?
Jag har noll koll på det faktiskt.
Ja, jag har något vagt minne av att någonting eventuellt var på game med honom och att det inte var Jones. Men vi låter det vara osagt så här.
Jag kan säga så här, vinner Reyes så ser jag ändå argumentet att han skulle kunna möta Jones. Jones får en motståndare som han vet han kommer vinna över, men som ändå har mycket hype bakom sig, många vinster. Men jag tycker att... Ja, alltså det beror ju på hur han vinner också. Knockar han Weidman så tycker jag visst, ger det sin chans. Men vinner Weidman så tycker jag inte han önskar. Då tycker jag han får möta Blachowicz eller någon sån innan han får gå upp liksom och gå om bältet.
Mm.
Men Weidman, ja, intressant.
Mm. Något som är också väldigt intressant, för det här är ju den galan som är nu i helgen. Observation här, gott folk. Den här galan går fredag natten till lördag. Väldigt viktigt att alla är med på den. Det här är fredag natten till lördag. Så det är inte natten till söndag. Vi har även Jay Rodriguez mot Jeremy
just
Stevens
det,
som kommer
just
göra upp den matchen.
Det gick ju snabbt.
Ja,
nu är det dags.
Det gick väldigt fort. Men det är lite sjukt ändå, för Jeremy Stevens drog ju sig ur den matchen, för han var ju så jävla skraj för Jay Rodriguez 15 sekunder in. Alltså att folken spekulerar i de jävla...
Har du sett det här? Det hände ju lite grejer efteråt också.
Ja,
de
gidra i lobbyn.
Exakt, och veva lite mot varandra. Så det, det är mycket känslor inblandat här. Och
men jag är ju korkad bara, hey bro, what happened?
Exakt.
Alltså, han bara, you poked me in the eye, motherfucker. Mm. Alltså, ja. Alltså.
Nej, han la väl den också att han så här, typ, du ska komma känna doubt, det är hos dig.
Ja.
Det här, du kommer leva med det här resten av livet och håller på och liksom pikar honom på det. Jag tror att det är... På ett sätt taktiskt, han gör tjuren argare. Jair är matadoren liksom. Han vill ju att tjuren bara ska springa mot honom så han kan börja med sina matador-tricks. Men jag tror också att han kanske har begått ett stort misstag där också och göra Lil Heathen, Real Heathen, riktigt arg.
Men såg du Paulo Costas inlägg angående det där?
Nej.
Paulo Costa tycker ju att...
Paulo Costa överallt.
Paulo Costa tycker att Jeremy Stevens bangade ur den fighten,
han
och han tycker att UFC borde riva hans kontrakt.
Alltså. Det är klart han tycker. Just nu så finns det ingen som Paulo Costa.
Nej, jag läste det. Jag bara, va? Alltså, get real Costa. Alltså, kom igen. Han bara, I went in with a swollen eye and I still fight. Jo, men det är skillnad när en läkare säger att du får inte slåss.
Jag tror Paulo Costa, han kommer vara på allt och alla. Och det funkar ju liksom. Vi pratar om han här.
Ja, han är ju till och med på Bolsonaro också.
Exakt.
Här, så det är,
nej, Men jag tycker att ja, den här matchen blir fet. Ja. Och just att det har byggts upp lite mer agg mot varandra. Ja. Vilket också kommer bli ännu intressantare att se.
Och vill du höra vad jag tycker är helt fantastiskt, yes, med den här matchen? Det är ingen jävla femrondare den här gången. Nej. Det är tre ronder, perfekt, vilket jag tror också är det bästa för Jeremy Stephens och Jay, yes, Rodriguez, som jag ska vara ärlig. De kommer gå in med liksom, ja, eld i baken direkt.
Ja, de kommer köra Mexican style, de här två. Ja. De kommer ställa sig och trada. Och nu är det så mycket som hänger på det här. Och vems stolthet och manlighet och all heder.
Fattonen bryts av en ögonpetning igen. Den här gången är det Stevens. Ja, exakt, 15 sekunder innan. Han bara, jag kan fight.
Oj, oj, oj. Och du, man vet aldrig det, att karma works in mysterious ways.
Ja, men verkligen. Det kan gå åt vilket håll som helst. Som sagt, bra gala även nu i helgen som vi har att se fram emot UFC på natten till lördag. Jag kommer i vanlig ordning att köra en live-chat på Viaplay Fightings Facebook-sida. Och det håller ni er uppdaterade om på min Instagram. För det är där jag går ut med de exakta tiderna när jag går live. Och dagen efter sändning så går jag även ut och kör en liten mini-live på min Instagram. Där jag går igenom vad som händer kvällen innan. Ni får ställa era frågor till mig och så sitter vi och bollar lite galan som varit. Så följ mig jättegärna på Instagram, @paulelvaje. Och själv följ såklart Sebba på
Sebba.
Ja. Där har ni det.
Inte svårare än så.
Nej, precis. Det var allt för den här gången. Nästa måndag så är ju då Sebba uppenbarligen på andra sidan Atlanten och checkar massa donuts och kollar på baseball live, så jag blir avundsjuk.
Eller hur?
Det blir jobbigt.
Yankees.
Exakt. Men fan, de har 1-1 just nu. Det är slutspelen. Det är riktigt spännande med Yankees just nu. Så om ni gillar baseball lite extra, då kan ni ju skriva till mig också, så kan vi ju surra min andra favoritsport. Tack för den här gången.
Yes, tack så mycket allihopa.
Härligt att ni har hängt med. Om ni gillar det ni har hört, dela det jättegärna på era sociala medier. Släng in en kommentar på iTunes om ni lyssnar där.
Yes.
Hjälp oss växa genom att promota podden. Och om ni har vänner som gillar MMA, rekommendera MMA-podden. Låt dem få njuta av lite härlig, kärleksfull MMA-prat.
Härligt surr liksom. Ja. Så här skönt. Gillar dagen lite.
Ja, i den mörka och lite regniga,
exakt,
sommarhösten.
Podcast-perioden har ju börjat.
Precis, det är nu det händer. Exakt. Och missa inte min egen podd Öppet sinne också. Slänga bara in lite lätt.
Yes.
Tack för den här gången. Ha en grym vecka.
Peace out.
Of I Like Radio. I Like Radio.